I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Så tackar vi dig, Jesus, för att vi nu under den här fastetiden får följa dig och din väg mot korset. Herre, hjälp oss att ha vår blick fäst på dig och din kärlek till oss. Amen. Vi läser i år på de här gudstjänsterna från Markus evangeliet om vår Herres Jesu Kristi lidande och hans väg mot korset. Och det är på, om man vill följa med i psalmboken där, så är det på sidan 1613. Annars kan man bara lyssna också. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa Jesus med list och döda honom. De sa, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 dinarer och ge åt de fattiga. Och de grälade på henne, men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi reser på oss och sjunger psalmen 143.
Guds rena lamm och skyldig på korset för oss slaktad, alltid befruktad och helig, fastän du var föraktad, vår synd på
vi sitta ner. I kväll så inleder vi våra gudstjänster i fastetid, eller passionsgudstjänster som de har brukat heta. Vi läser från Markus evangeliet i år. Förr så kunde man ju läsa ur en synops, alltså där alla fyra evangeliernas detaljer har skrivits samman till en text. Då betonar man enheten i vittnesbördet. Numera så går vi mer in för att se de olika betoningar som de fyra evangelisterna har. Det ligger ju i sakens natur att vittnen berättar aldrig precis likadant. Om de gör det så har de nog kommit överens, säger de i domstolen. Och då brukar de ha ljuga och så. Men är det äkta vittnesmål så skiljer det sig lite åt. Och olika detaljer blir viktiga. När vi hör Markus i Markus evangeliet så är det ofta Petrus röst som finns bakom där. Petrus, den främste bland apostlarna. Paradoxalt nog så ger Markus evangeliet den minst smickrande bilden av Petrus. Petrus vill vara liten och vill att Jesus ska vara stor. Men just den saken påverkar inte dagens läsning. Det är alltså bara ett par dagar till påsken där och det är kalas i Betania. Vi ser det för de ligger till bords. Det gjorde man när det var fest. Och då finns det en kvinna där. Och Markus, han säger inte vad hon heter. Men i Johannes evangeliet så kan vi läsa vad hon heter. Varför är det så? Det är Maria som var syster till Lazarus. Det var jättemånga som hette Maria på den tiden, men det står ju att Lazarus är där också, så det är väl den Maria då. Varför nämner Markus inte att det är Maria? Kanske var det så att man i den tidiga kyrkan ville skydda henne. Lazarus, han var ju utsatt för dödshot. Sammansvärjningen gällde inte bara att döda Jesus utan också att döda Lazarus eftersom Jesus hade uppväckt honom och han var ett sådant starkt vittnesbörd. Kanske vill man inte nämna namnet på vissa men gör det på andra. Och sen när Johannes evangeliet skrivs ganska många år senare är ju det, så kanske faran är över och man kan säga vem det var. Vi vet ju att Lazarus kom till Cypern på grund av den förföljelse som nämns i apostlagärningarna. Var det så att hans syster Maria kanske följde med honom dit? Och att allt det här är överspelat med hoten mot henne? Vi vet inte. Men man kan fundera lite. I alla fall så är det så att översteprästerna och de skriftlärda planerar att få Jesus gripen och dödad, får vi veta. Det vet kanske inte Maria, men hon är där på det här kalaset och hon får en impuls, eller så har hon fått det tidigare under dagen, och hon tar det dyrbara nardosbalsamet. Vi kan läsa, jag tror det är hos Matteus, det står att det är 300 gram ungefär, alltså det var jättedyrt det där. Kostade ungefär en årslön med så mycket, och man kunde använda det till olika saker. Man kunde smörja gästerna när de kom, när man tvättade deras fötter och så, för att markera att man var välkommen. Och en smörjelse kan ha en rad andra betydelser också i Bibeln. Det kan antyda, eftersom man smorde kungen, att Jesus är en kung. Är det det som det betyder? Eller det kan antyda också att han är en präst. För prästerna smorde man också till sitt ämbete. Vi brukar bekänna i kyrkan att Jesus är både konung, profet och präst. Och den kan också antyda faktiskt att han är ett lamm. För att herdarna kunde smörja lammens huvud för att skydda dem från ultraviolett strålning och från insektsangrepp och så. Säkert gjordes också detta med lammen på Betlehems ängar där, några kilometer ifrån Jerusalem. Och många av de lammen, de blev ju påskalamm och slaktades på påsken i templet. Så Jesus, han är en märklig präst. En prästs uppdrag är ju så att säga oftast i trons värld att liksom vara, hjälpa folket att möta Gud. Det gör ju Jesus såklart. Men han är inte bara prästen som utför ett offer, utan han är också själva offret i sin egen person. Han är prästen som för folkets talan inför Gud, som prästerna i Gamla testamentet hade som uppgift. Det är ju vår Jesus ännu mer, såklart. Han bär ju fram oss, han för vår talan. Han säger, se, och så kan du sätta in ditt eget namn där. Se på den personen. Den personen är döpt i Jesu namn och tror på mig. Och då är den personen är frikänd och kan komma fram till altaret och komma in i himmelen och så vidare. Men så angrips står ju Maria för att hon gör detta. Det är ju kanske många kunde tycka det var obalanserat att göra så där, men hon vill verkligen uttrycka detta. Kanske är det främst välkomstaspekten som hon vill uttrycka. Hur mycket Jesus och Lazarus och Marta och Maria, de var ju goda vänner. Och hon ville verkligen säga att Jesus, ju som var under hård press från många andra människor, att här är du i alla fall välkommen. Och du är det jättemycket. Och så gör hon detta, och hon får kritik av de andra. Och också av Judas, kan vi läsa. För att de tycker att det var inte förnuftigt gjort. De där pengarna kunde användas på ett bättre sätt. Men Jesus försvarar att hon gör så där. Och när Jesus då försvarar Marias handlande, så nämner han en annan aspekt av det här med smörjandet. Han säger att det är en smörjelse inför hans begravning, för att han vet att han ska dö. Då skulle man ju också smörja, något som inte sen hanns med när Jesus dog. Judas, som hade hand om kassan och brukade nalla ur den, han spelar upp moralisk indignation. Kvinnan här borde inte göra så. Det är mycket pengar som fattiga kunde få. Men Jesus säger, låt henne vara. De fattiga finns där alltid, och det är riktigt. De ska vi hjälpa, och det ska vi göra hela tiden. Men vi har råd med annat också. En sån som Maria här, som uttrycker kärlek på ett överdrivet sätt, som någon kan tycka, är inte ett stort problem i världen. Om alla hade kärlek som Maria, så räcker pengarna både till de fattiga och till att hylla Jesus på ett dyrbart sätt också, till exempel. Jag tänker också på någonting vi kan lära av Maria här. Något som en präst som heter Eskil Hoveberg sa till mig en gång. Vi var en grupp präster som åkte till honom för att samtala, som lite kollegialt så där. Han gav oss vissa råd, och bland annat så uppmanade han oss att inte vara alltför försiktiga om vi upplever en maning från Gud att göra någonting, utan att ta emot den impulsen, även om vi inte är 100% säkra. Om vi gör det på ett ödmjukt sätt och handlar på det, så blir det sällan fel. Men det är ofta som Gud vill oss någonting, att vi skulle räcka ut en hjälpande hand till en medmänniska på ett sätt som vi inte hade kunnat tänka oss. Och jag tänker att det var en sån impuls som Maria fick här, en impuls av kärlek till Jesus, att uttrycka den så mycket hon kan. Markus nämner alltså inte kvinnans namn här, hon är okänd, men ändå profeterar Jesus här om henne, att man ska minnas henne överallt i världen på grund av denna impulsiva och profetiska handling. Och detta är ju en profetia som vi vet har gått i uppfyllelse, eftersom vi ju precis just här nu håller på och läser om den och pratar om den. Just nu talar vi om henne ju. Världen är full av våldsverkare, överstepräster och skriftlärda i det här fallet. Världen är full av tjuvar som Judas. Världen är full av förståsigpåare som Judas också var den här gången och några andra där. Men den heliga ande talar genom Marias handlande, berättar om honom som hon smörjer, att han är Guds lamm som tar bort världens synder. Att han är en annorlunda kung som är herrars herre, som är den enda som är värd egentligen att vi böjer knä inför honom. Som är en gudomlig präst som med sitt liv bär fram oss alla inför fadern. Världen må rasa mot honom, men han segrar. Han bär det onda i sin kropp och räddar oss från mörkrets makt. Amen. Vi sjunger psalmen 141. oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, så att du för vår skull blev människa och led förakt, ångest, plåga och död för oss syndare som annars hade dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid tänka på och i tro ta emot din goda gärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlöst oss från dödens och djävulens grepp och som till slut ska föra oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska lovsjunga dig. Allsmäktige och barmhärtige Gud, ge oss nåd att genom ditt ord varje dag växa i gemenskapen med dig, så att vi allt bättre lär känna och tillbe dig i verklig tro och lydnad och aktar oss för allt som kan skilja oss från dig. Helga, o Gud, din församling, så att hon blir uppbyggd i enighet och i trons kraft och kärlek. Led och bevara kyrkans och samhällets ledning och låt din välsignelse vila över alla samhällsgrupper. Hjälp och ge styrka åt alla som lider. Upprätta dem som har fallit och visa dem som har gått vilse vägen hem. Tänk inte på våra synder, utan låt oss för Jesu Kristi skull uppleva barmhärtighet. Ge oss nåd att fullfölja livets lopp och för oss till sist till det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi reser på oss och sjunger 454. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.